Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Är du redo?
Ja,
kör vi. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Från att ingenting hände i fotbollsvärlden på typ 2 månader befinner vi oss just nu mitt i en av de nyhetsintensivaste perioder jag har varit med om under mina 20 år som sportjournalist. I denna röra av beslut, utspel och nya uppgifter ska vi försöka navigera i dagens avsnitt av den allsvenska podden, som alltså ganska uteslutande handlar om var fotbollen står någonstans just nu, tillsammans med politiker och Folkhälsomyndigheten och en eventuell start i juni. Vi ska också prata lite om våran kollega Johan Flinks granskning av Åtvidabergs FF och misstankar om matchfixning. Men vi börjar som vanligt med en spaning, Per Boman. Och den handlar idag om, vad jag har förstått, något helt annat, nämligen talanger i fotbollssverige.
Ja, men jag mötte på en sån här fotbollsledare som man mött, som man pratar med för sällan, helt enkelt. En kille som var speciell, kan man säga. För det var så att jag ringer runt till en del klubbar i fotbollssverige för att sammanställa en talanglista. Jag vill helt enkelt ta reda på vissa talanger vid vissa nivåer i olika klubbar och sådär. Och då ringde jag en klubbledare och ville undra då lite mer specifikt ifall de hade några talanger som var extra intressanta. Och då svarade han nej. Och då sa jag, ni har ingen alls då? Ingen som är lite, ja, åtminstone, ni tog lite på i alla fall. Nej, jag tycker inte att någon är intressant. Jaha, okej, okay, ja, nej, men då skiter vi det då, tänkte jag liksom. Men då sa han så här, då mjuknade han lite och sa att nej, men vi har väl kanske 2 stycken. Och så nämnde han den ena som han var ganska, inte lyrisk till, men åtminstone uppskattade. Och så sa han, så har vi ju en kille till. Jaha, vad är det med honom då? Han har sånt jävla pappsyke.
Pappsyke?
Pappsyke, jag frågade vadå, vad är pappsyke? Han är bäst på varje träning men värdelös i match. Allt han gör på träning är värdelöst. Nej, allt han gör på match är värdelöst jämfört med hur han är på träning. Det är tragiskt. Han är så jävla bra egentligen, så nu måste ju släppa någon gång. Men skriv nu för fan inte någonting om det här, för då knäcker jag honom fullständigt ännu mer. Skriv något fint.
Vad hamnar du i det läget?
Nej, jag har inte skrivit ut det här än, men jag måste ju såklart respektera den här klubbledarens åsikt då. Men jag tycker att det var en...
För han namngav ju den här stackars unge talangen.
Exakt, han namngav allting. Men han litade på mitt omdöme att jag skulle kunna hantera de här uppgifterna på rätt sätt. Så jag tror inte ordet pappsyke kommer komma med i den färdiga texten sen.
Vet du vad jag hade gjort? Nej. Jag hade lagt det rakt ut på bloggen. Med namn och allt.
Ja, jag vet.
Nu hade man ju prövat det där pappsyket i skarpt läge, så att säga.
Exakt.
Jag tror det skulle kunna bli en viral succé om du hade kört ut den här intervjun mer eller mindre ordagrant i text.
Det är väl så att jag är en ganska... Jag är inte samma... en feg publicist i jämförelse med Robert Laul anno 2005, tänker jag.
Det finns inga järva publicister längre, som vi brukar säga. Men konsekvensneutraliteten då, värdesätter du inte det begreppet?
Jag tycker man har ett ansvar som reporter när man får frågan att hantera någonting finkänsligt, så får jag nog försöka mjuka ner hans, fila ner hans vassa ord lite.
Vad har den här granskningen, du är inte klar med den än, den ska publiceras framöver här, drar du några andra generella slutsatser av den som kan vara intressant för våra lyssnare innan du kan visa den i text?
En djup frustration runt omkring i landet över att de två elitserierna, alltså Allsvenskan och Superettan, på något sätt har brutit sig loss från övriga fotbollen och egentligen hävdar sin egen rätt bara. Vi är redo att spela, vi har resurserna, vi har möjligheten att kunna klara oss och spela fotboll under pandemi för att vi helt enkelt är bättre förberedda än de andra landsortsklubbarna ute i landet som inte har ett skit. Det har ju varit en ganska, jag ska inte säga osympatisk, men ändå på något sätt en lite för tydligt sätt att man har försökt skilja ut sig själva från resten av fotbollsfamiljen och sagt att vi har bättre möjlighet att klara oss. Och jag märker av en viss frustration då från klubbarna som är lite under då, att man känner att, ja, att man lämnas lite i sticket.
Mm. Alltså det här är ju ett intressant ämne, vilket liksom perspektiv man ska ha på det. Ska man se elitfotbollen liksom som en näringsgren och kanske jämställa den med Volvo? Snarare än med de divisionerna under. Det jag tycker inte det är helt självklart ändå att svara på. Jag förstår ju att frustrationen finns där, men sett till liksom vad omsättning och löner och det här är deras yrken och de har fackföreningar och ja, men alltså, så fungerar de ju egentligen mer som ett företag än jämfört med kanske en division 3-klubb.
Men många av de här mindre klubbarna hoppas att även för Allsvenskan och Superettan har kört sitt eget race, hoppas de ändå att det ska vara en katalysator och att de får ett positivt besked, och så kommer det på sikt att bli så att även de andra divisionerna kan köra igång. Liksom.
Men, ja, för det kan ju bli positiva följdeffekter också. Ja. Man ser att det här fungerar ganska bra, ja, då kan det släppas vidare underifrån att de blir först ut, så att säga, just fort. Vi kommer återkomma med till den diskussionen. Vi ska ge oss in på dagens ämnen här efter din spaning. Jag tänkte att vi ska börja med en lägesbeskrivning som ju visserligen förändras precis hela tiden, så att när detta väl publiceras så kan ju delar vara inaktuella, men jag tror ändå att det finns en poäng i kanske att sortera var frågorna står. Och då är det ju så här att svensk fotbollsplan, som ju då Svenska fotbollsförbundet, EFD, Elitfotboll Dam och Svensk Elitfotboll då sköter, det är ju fortfarande att herrallsvenskan och superettan ska starta 14-15 juni. Medan damallsvenskan har ju flyttats till 27-28 juni. Jag vet inte om det är helt totalt spikat, men det är i alla fall planen.
Exakt så.
Att det ska flyttas till 27-28 juni. Svenska cupen herrar kom ju ganska nyligen innan vi satt oss i studion. Det är framflyttad på obestämd tid. Och cupen för damer, den är ju helt inställd. Svenska cupen herrar vet vi att det finns snack om att man ska köra någon form av cupvecka i juli. Och riva av liksom kvartsfinal, semifinal, final inom loppet av en 7-dagars period mer eller mindre. Det är dock en av många olika lösningar. Här är man ju lite i händerna då på Europeiska fotbollsförbundet UEFA då, när de placerar ut sina Europakval, och de har ju sagt att de här ligorna som avbröts i våras, de måste vara klara under augusti. Det är då man ska liksom ha kunna presentera en tabell så man vet vilka som ska kvala till Europakval. Det är ju inte aktuellt för allsvenskan, däremot är det aktuellt ur cupperspektiv att man måste ha en vinnare så att det här fjärde Europakvallaget då kan utses. Annars blir det ju då, vad jag förstår, AIK efter egenskap av Allsvensk 4, ifall det inte kan spelas någon svenska cup.
Ja, det har ju Karl-Erik bekräftat till och med, att det blir AIK.
Ja, och det är ju ur fotbollens perspektiv då. Då är det då Folkhälsomyndigheten, hur de ser på den här saken, för att de äger ju frågan, för att i dagsläget är ju det enda hindret mot att fotbollen kan starta, det är ju en formulering bland deras råd och rekommendationer. Alltså den formuleringen som säger att man ska ställa in eller skjuta upp matcher och tävlingar för vuxna. Det är ju alltså det enda återstående hindret egentligen från att man ska kunna börja spela fotboll och annan idrott. Och där har ju Folkhälsomyndigheten sagt att de ska liksom komma med ett beslut i början av juni. De har liksom bakat in det här i frågor kring vad de kallar det, alla andra sommaraktiviteter då, och då ska även idrotten få ett svar. Det är så länge fortfarande det som gäller från Folkhälsomyndighetens sida. Och sen har vi då politikerna, för nu har ju de börjat diskutera den här frågan. Idrottsministern Amanda Lind lät sig intervjuas under måndagen igår då, utifrån när vi spelar in detta. Och det tydligaste hon sa där var ju att det är viktigt att idrotten får ett svar så snabbt som möjligt. Jag upplever att hon där vänder sig lite mot att man ska vänta och baka in fotbollen, idrotten, i alla då så kallade sommaraktiviteter, utan att fotbollen ska kunna få ett tydligt och tidigare svar. Och under dagen så har vi intervjuat Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni, som ju ställer väl ett krav mer eller mindre på Stefan Löfven att han ska trycka på så att fotbollen kan komma igång. Hon är väl den som har varit allra tydligast på att starta upp allsvenskan helt enkelt. Vi kommer komma in på Sabuni lite senare också. Men det är väl ungefär liksom läget utifrån alla perspektiv som är relevanta. Eller har jag missat något, Boman?
Nej, det var en riktigt bra redogörelse, måste jag säga. Det var ingenting som jag i alla fall stannade upp på. Det var möjligen där den nya tonen från förbundet där de säger att de skjuter på kuppen på obestämd tid. Jag förstår att det beror på alla de här parametrarna med UEFA och man är allsvenskan ska starta, men tidigare har man alltid ändå sagt ett datum eller sagt något specifikt. Nu var det lite mer svävande.
Ja, men det är ju för att just nu vet de inte någonting liksom. De vet inte hur FOM kommer ställa sig, och nu kommer ju det här att de flyttade fram i UEFAs exekutivkommittés möte då. Det flyttades ju från 27 maj till 17 juni och det ställer ju till det för fotbollen ur det perspektivet, och även utifrån det allsvenska spelprogrammet kompliceras ju av att UEFA sköt upp det mötet.
Men det är själv liksom, det här är liksom de faktamässiga grunderna för läget just nu.
Det kan man säga.
Sen finns det ju såklart det här metaspelet, det finns maktspelet, det finns allting runt omkring som är intressant också.
Ja, och det var det jag var lite inne på där, att det är en av de nyhetsintensivaste perioderna, och jag menar, det haglar ju utspel och kommer nya uppgifter och görs olika utspel, som sagt, har det varit de senaste veckorna. Och vi har ju skojat ganska mycket om huvudpersonerna som ingår i det här idrottspolitiska folkhälsomyndighetsdramat, och vi har satt ihop en startelva med huvudpersonerna utifrån vilka roller de har tagit i det offentliga spelet, så att säga. Och där har vi ställt statsminister Stefan Löfven i målet. Varför det?
För att han tar det han ska ta, helt enkelt. Han är den typen av...
Ja, det är ett jävligt bra svar, måste jag säga. Han tar det han ska.
Han är en klassisk... han är lite som Peter Abrahamsson i Häcken. Han är lite som Andreas Isaksson, framförallt, som vi kom fram till. Att han gör kanske inte... Han gör inga stora misstag, men han tar inga jättestora risker på det sättet. Liksom Isaksson så kan han ibland bli lite förlöjlig för sättet han uttrycker sig, men vi som har pratat med honom lite närmare vet att det finns en del underfundig klokhet även där. Liksom. Så att, jag tycker att han är verkligen den här typen av målvakt som väl aldrig, sällan är mer än 4+, men egentligen aldrig under 3+. I den här, alltså vad gäller hur Löfven har skött det här, hans opinionssiffror har ju skjutit i höjden, så att han uppenbarligen fått ett folkligt gensvar för sitt sätt att hantera den här krisen.
Ja, för det finns ju två sinnebilder av en målvakt, kan man säga. Det ena är ju då den här lugne, trygge målvakten som skänker också mycket trygghet i sin backlinje, som du var inne på, ta det han ska. Men sen har man den helt andra målvaktstypen också, så den är ju egentligen vanligare, den målvaktstypen. Alltså nästan alla de stora målvakterna är ju galningar mer eller mindre liksom. Jag menar, backa till Schumacher så har väl det tydligaste exemplet, eller Neuer i Tyskland nu då. Du har ju väldigt, väldigt många mål. Vartes, Ravelli, våran egen liksom, han var ju också liksom en spexare så. Och den målvaktstypen är kanske egentligen vanligare, den galningen.
Galning-individualisten.
Men det finns ju också då den här lugna målvaktstypen, just som du var inne på. Andreas Isaksson, ett utmärkt exempel. Och det är den målvakten vi tänker på när vi placerar statsminister Löfven i målet.
Absolut.
Som högerback har vi satt in Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Hur resonerar vi där?
Ja, men det vi tänkte med honom, att han är faktiskt efter en... Han har ju varit lite segstartad, får man säga, i början, försiktig högerback. Men allt eftersom har blivit en mer och mer så kallad, om vi pratar tidigt 2000-tal, sent 90-talsspråk, modern högerback. Han har varit ganska offensiv de sista veckorna, tagit sig fram i nästan alla möjliga sammanhang, varit fränare än på länge i sina utspel och försökt sätta press. Inte alltid på det mest raffinerade sättet eller knivskarpa sättet, men åtminstone på något halveffektivt sätt får man säga ändå.
Men du menar lite som en ytterback som är väldigt bra i offensiven och får platsen på grund av det, fast han ibland tappar lite i det viktigaste egentligen, i det defensiva arbetet.
Ja, med Felix Beimo ungefär, från Vittre ungefär, om vi pratar Djurgårdsspråk. Den typen av, inte Roland Nilsson helt enkelt. Mm. Så det är väl, men Sjöstrand har väl ändå totalt sett skött det här ganska bra får man säga ändå.
Ja, jag tycker ju att han har gjort helt rätt som han var väldigt tillbakadragen i början, om man ser det här. För att jag menar, när det bestämdes att fotbollen skulle pausas, så var det ju inga höga röster som hördes från fotbollens sida, utan det var ju då väldigt respektfullt och man rättade in sig i ledet. Och sen så var ju Sjöstrand väldigt tydlig mot Hammarby när han spelade det här kommersiella tvåmålet då, som ju kunde misstas för en match, vilket det också gjorde på väldigt många sätt. Så där var han ju också tydlig. Så att jag håller med dig om att han har skött det bra, men att han då kanske kan, eller i alla fall han har uppfattats lite väl offensiv i och med att det var sådana tvära kast. Precis, när så. Fotbollsförbundet gick ut här och dundrade om att fotboll är minsann ingen camping och så här. Jag tror att det kanske var lite, det var nästan lite, för de som inte följer det här så himla noga och inte vet att fotbollen mer eller mindre hållit käft i 2 månader, så kom det här kanske lite som en blixt från en klar himmel, när en av de mäktigaste personerna i svensk fotboll, vilket ju Håkan Sjöstrand är, plötsligt dra på för fulla muggar.
Ja, vi kan ju komma in på det lite sen, varför jag tyckte det skorrade lite falskt i viss mån, men det kan vi ta sen.
Det kan vi absolut ta sen. Vi kan köra igenom vår startelva här då. För bredvid Sjöstrand då, så har vi som mittback nummer 1 svensk elitfotboll, SEFs då sportchef Svante Samuelsson. Som vi har satt som en klar, på en klar och tydlig mittbacksposition helt enkelt.
Min bild är att han är den på SEF som har skött det här allra, allra bäst. Vi har en del påfåglar, en del människor som gärna syns i det sammanhanget. Svante svarar när man ringer honom, talar lugnt och tydligt. När alla var helt galna och vansinniga efter det här mötet för några dagar sedan, så var den enda egentligen från fotbollen som höll sig lugn, som höll sig kylig, det var Svante Samuelsson. För han sa, ja, men jag tycker det var ganska bra möte, jag tror det blir fotboll i mitten av juni. Tycker jag var starkt.
Han var ju mittfältare. Precis. När han spelade under sin aktiva tid, och ja, han var väl lite upp och ner kan man väl säga.
Sveriges bästa huvudspelare väl, var väl svenskan.
Absolut, det var det jag tänkte komma in på. Okay. Men frågan är om han som liksom spelartyp inte borde ha varit mittback även där.
Jo, så är det. Men som sagt, det känns skönt ändå att en sån som Svante, som aldrig har velat sola sig i glansen, ändå går fram och tar en slags en lågmäld ledarroll.
Hans mittbackskollega då, där tänker vi lite likadant. Det är ju det, och där har vi placerat in Anders Wallensten då från Folkhälsomyndigheten, som ju är biträdande statsepidemiolog. Han är ju alltså då den mindre kända Anders Tegnell, som vi kommer in på sen, känner alla till. Wallensten är lite mindre känd, men han har också ett lite större ansvar för idrottsfrågorna. I egenskap av att han är för detta triatlet och håller på med swimrun och lite annat, det har vi talat om sen, idrottsfrågorna. Det som är lite märkligt var ju att jag intervjuade då Wallensten för några veckor sedan, och då säger ju han rakt upp och ner att han skulle medverka på det här mötet som fotbollen och idrotten skulle ha med i förra fredagen. Men vad jag förstår så dök ju han aldrig upp där, och jag har liksom vare sig sett eller hört någonting av Wallensten sen vi pekade ut honom som den som var liksom hela idrottens framtid i sin famn.
Men min bild av honom är ju ändå, om vi ska ändå spinna vidare på det som vi sa då, det är ju att han har hela planen framför sig på något sätt. Han är mittbacken som ser hela sitt lag. Det är visst, det är möjligt att en sån som Tegnell kanske är lite av en stjärna i sammanhanget och syns mer, medan då Wallensten är den som faktiskt styr laget egentligen, som är ryggraden i det här fotbollsdelen av FOM. Så att han har också haft en stark formkurva.
Absolut. Bredvid Wallensten då, där har vi Karl-Erik Nilsson, Svenska fotbollsförbundets ordförande. Och honom har vi placerat på vänsterbacken. För vilka är det man placerar på vänsterbacken?
Ja, det är ju de högerfotade som inte har någon annanstans att spela egentligen. Det är tyvärr så att vänsterbacken förr i tiden, innan det blev en populär position, det var ju den positionen där man satte den sämsta spelaren på skolgården.
Med det,
det
sagt,
låter hårt.
Ja, det låter hårt. Och med det sagt menar vi väl inte att Karl-Erik Nilsson är sämst på något vis. Däremot så är vi lite inne på att han har lite, haft lite svårt att hitta in i den här frågan. Vad har Karl-Erik Nilssons roll egentligen varit? Vad har han satt för bestående intryck när liksom svensk fotboll står inför sin största kris någonsin? Eller har det kanske helt enkelt varit rimligt att högsta hönset och ordföranden inte ska dominera så mycket? Lite Lex Löfven. Löfven är ju inte heller den liksom som är ute och stormar mest. Så att jag menar, det här är liksom inte bara en sågning. För jag menar, vänsterbacken är en lika viktig position som alla andra positioner i laget.
Nej, och så vet vi också så att det har ju varit så länge då att Karl-Erik Nilsson och Sjöstrand har ju delat upp på något sätt spelfältet mellan sig, och han har ju lämnat lite mer svensk fotboll till Sjöstrand och var den utåtagerande rösten i de sammanhangen. Samtidigt kan jag känna att det här är den största krisen på väldigt, väldigt länge. Så Karl-Erik,
ja, någonsin skulle jag säga.
Ja, någonsin. Han kanske kunde varit
och definitivt under hans tid som ordförande.
Exakt, så det kanske kunde varit lite mer tandem tillsammans med Håkan Sjöstrand i det här sammanhanget.
Ja, alltså krisen så sett är den ju ojämförbar. Ja. Vad fan ska man jämföra? Men jag vet att Lagrell brukar prata om att den här Örebro, när de skickade ut Örebro, att det var hans värsta kris. Liksom. Och jag menar, det är ju närheten av det här som de står inför nu. Liksom.
Nej, och vi säger väl inte att Karl-Erik Nilsson ska vara den som helt plötsligt slår knytnäven i bordet och kräver saker. Men däremot kanske en mer opinionsbildande roll på något sätt.
Nej, men grejen är, nej, för han behöver inte vara framme hela tiden synas höra. Men han måste vara jävligt bra varje gång han kommer fram, lite som en vänsterback som sticker ut. Det måste vara ett Edman-inlägg mot Larsson. Och det är det jag lite har saknat med Karl-Erik Nilsson. Han har varit framme sällan, men han har inte satt några avtryck när han väl har gått fram.
Nej, men han har varit, nu säger jag det med kärlek, för jag älskar Teddy Lucic. Men han har varit Teddy Lucic i VM 2002 när han tar sig fram mot England, kommer vidare på en djupledsboll och skjuter en yttersida i bröstet på David Seaman i ett halvt friläge.
Ja, det är bra. Vi går över till mittfältet. Där har vi på höger ytter, högermittfältare, placerat in Ola Rydén. Och det kanske inte alla riktigt vet vem Ola Rydén är då, men han är då ligaansvarig på svensk elitfotboll. Och anledningen till att han får en central roll i det här, det är för att det är den här stackars människan som sitter med det allsvenska spelprogrammet och kastas då mellan hopp och förtvivlan. Och att sätta ihop ett spelschema är ju under normala omständigheter på ren svenska ett satans helvete. Mm. Och nu är det ju 20 gånger värre.
Absolut, men han har ju på något sätt varit, det har haft det här filbungslugnet hela tiden egentligen, som man kan bli väldigt imponerad av. Sen vet jag inte, har han, tror du, redan nu ett slags embryo till schema redo att kastas ut?
Alltså han, de måste ju nästan ha, i alla fall hade ju, om jag hade varit i hans kläder så hade jag ju tagit fram, vad kan det handla om, 4 olika scenarier. Mm. Och sen får man helt enkelt förbereda de scenarierna. Och det av dem det blir får man sätta igång. Men sen så kommer ju sådana här saker då, som att UEFA helt plötsligt flyttar ett möte från 27 maj till 17 juni. Jag tänker att Ola Rydén måste ju verkligen ha slitit sitt hår när det där beskedet kom. Men jag mässade med honom då och fick, precis som du är inne på, ett par lugna och genomtänkta och kloka och framåtblickande svar. Så att som skickade signalen om att det här var minsann ingen ko på isen. Sen har vi ju då alltså idag tagit del av uppgifter från säkra källor, i och med att hans dotter jobbar här, Anna Rydén, som är tv-stjärna här på tidningen, att pappa Rydén har varit ute och spelat golf. Och det förvånar mig något oerhört när han ska sitta med de här frågorna. Men han minns han hunnit utspela golf också.
Tvärtom, han kan planera sin vardag. Han sitter några timmar på morgonen, precis som P.O. Enqvist skrev på morgonen innan han, ja, det var ju för sig när han var alkoholist, han skrev på morgonen för att han mådde dåligt annars. Det var ju fel liknelse. Men Rydén jobbar när han ska jobba och han är ledig när han ska vara ledig. Det tror jag är bra att kunna dela upp tiden på det sättet.
Är det så en högerytter brukar jobba också, menar du?
Jag vet inte, högerytter. Jag ser han som en, var Martin Olander högerfotad eller vänsterfotad? Jöjs. Skitsamma. En bra inläggsspelare på kanten som är pålitlig och får in bollarna som han ska. Anfallarna kan räkna med att bollen kommer in.
Han är på kanten och håller bredden när det blir läge att slå den, kan vi säga, om Ola Rydén. Bredvid Rydén då, på det centrala mittfältet, en av de stora stjärnorna givetvis, statsepidemiolog Anders Tegnell. Det var inga större diskussioner om att vi skulle ha honom på liksom en central roll på mittfältet med liksom tvåvägs mittfältare. Han har kontakterna bakåt i plan och han har dem framåt, och han är någon form av spindel i nätet i allting.
Ja, men definitivt. Han är en av få spelare som inte behöver förklara varför han förtjänar att bli uttagen. Det är på något sätt givet att han har en plats i elvan och att han har en central roll såklart. Sen så Sen så är det han också den som ska avgöra matchen när det väl gäller, och det vet vi inte än om han kommer lyckas med det eller inte, men han har åtminstone ingenting som tyder på att han inte förtjänar rollen.
Kaptensbinden bär han också, eller?
Ja, det måste man ju säga. Det måste man säga. Vilket är ju, det är väl en, det är ju en av de svåraste uppgifterna man kan ha i Sverige just nu. Ingen människa har ju varit satt under så hård press som Tegnell de senaste månaderna, så att, det är klart att han måste få chansen att få kaptensbindeln då.
Jag tänker också att den centrala mittfältsroll han har och som han har hamnat i här, det är ju att han är ju extremt skicklig på sitt område givetvis, men här har han ju någonstans också kastats in i idrottsområdet, och det har han ju egentligen aldrig gjort någon hemlighet av, att han är inte särskilt intresserad av fotboll, och det har ju också lyst igenom emellanåt att alltså det är ju inte, fotbollen är ju inte deras starkaste gren. Nej. Och det är ju inte konstigt, det är ju liksom, det är ju ingen kritik egentligen, men jag tycker de har haft lite problem kanske med att, när man har hört dem prata, att hålla isär division 7 från allsvenskan, att de verkar liksom, de klumpar ihop det där lite grann. Men jag tycker ändå att någonstans att Tegnell har skött det här skickligt. Ingen kan ju kunna allt, men han har ändå hanterat det här på ett bra sätt, i den mening att han måste liksom ha koll på så många olika områden. Och därför är han ju också en bra tvåvägsmittfältare på det centrala mittfältet i våran startelva.
Det som är bra också är att även om då fotbollen nu kan vara besvikna på att de inte har fått allting de har bett om, så har jag Tegnell aldrig lovat för mycket heller. Han har ju aldrig påstått att någonting ska hända. Han har ju alltid varit försiktig under hela våren egentligen. Och det tycker jag är ändå ett tryggt val då.
Ja, och om det nu blir så att fotbollen går igång 14-15 juni, så var han ju egentligen spot on redan i mars. Där. När fan var det jag intervjuade? Han första var typ 12 mars eller någonting då. När så här. Då sa han ju ganska tydligt att ja, men i juni kan vi kanske börja spela igen. Liksom. Och det är möjligt att han får in den rakt upp och ner. Jag tror att det var där någonstans i mitten av mars.
Absolut, absolut.
Tegnell, centralt mittfält som sagt. Bredvid Anders Tegnell, kanske en överraskning i startelvan för många här. För där hittar vi nämligen SEFs generalsekreterare Mats Enqvist.
Ja, Mats Enqvist har ju... Vi sa ju att vi berömde Svante Samuelsson för att han har haft en lugn och förståndig del av SEFs arbete. Om vi ska vara helt ärliga så tycker vi faktiskt även att Mats Enqvist har varit...
Ja, du nämnde ordet när vi pratade om det, att han från att liksom ha varit den här i poliskonflikten då, där han har tagit en aktiv roll, populisten skulle jag vilja säga, så har han ju varit ganska statsmannamässig i hanterandet hur SEF har kommunicerat kring det här.
Ja, och det är ju det att han har varit i så stark kontrast mot en annan SEF-medlem som vi kom in på tidigare. Det gör ju att på något sätt att man tycker att Enqvist har varit, som du säger, statsmannamässig och en trovärdig part för fotbollen i det här sammanhanget.
På vänsterkanten bredvid Mats Enqvist, där har vi placerat in, och det kanske överraskar lite, för hon har ju dykt upp på det absolut senaste här, men där har vi alltså Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
Ja, men extremt offensiv. Attackerande får man säga. Det är ju i princip en attack på Stefan Löfven som hon kom ut med i Sportbladet, där hon kräver att fotbollen ska starta. Vi pratade ganska mycket om hennes bevekelsegrunder för det här utspelet, och det må ju vara hänt att det i grunden såklart handlar om att det är ett sätt att profilera Liberalerna som ligger illa till opinionen. Det förstår ju många liksom. Samtidigt som att hon då såklart har korrekta spaningar i sitt inlägg då i debatten. Vad tyckte du
pratade med? Ja, jag skulle säga att hon faktiskt visar ganska bra bollkänsla. Det är klart att i sak har väl egentligen allting hon säger lyfts upp i andra sammanhang av andra tidigare, bland annat mig själv. Men det är klart att det blir mycket starkare när hon gör ett sånt här utspel. Och det som det också får konsekvensen, får vi väl se här nu, det är väl någonstans kanske att det tvinga fram Stefan Löfven till någon form av ställningstagande. Sen exakt vad han kan göra åt FOMs liksom detaljregler och så, det är mycket svårt att se att en statsminister kan gå in och säga att de ska ta bort till exempel en formulering. Så funkar det inte, utan det är ju myndigheterna som styr det här. Men Löfven kan ju säga annat, och han tvingas väl förmodligen fram och bemöta det här på något sätt.
Ja, och sådant är ju det politiska spelet, så man kan ju tycka vad man vill om liksom tillfälle och vad man säger, men det är ju ett effektivt politiskt arbete.
Ja, och den goda bollkänslan då som kännetecknar många yttrar med bra vänsterfötter. Det skulle jag säga, det är ju att hon hänger upp det här just på logiken. Att Anders Tegnell säger, det är inga problem att spela fotboll. Det är det runt omkring som är problemet. Och då hamnar ju frågan kring logiken i att ska fotbollen ta ansvar för hur de sköter sig på sportbarer och så vidare. När sportbarerna har ett eget reglemente, ska fotbollen ta ansvar för ifall det står massa människor samlas utanför tomma, stängda arenor, eller är det liksom inte ordningsmakten som ska hantera det? Och det tycker jag är relevant, eftersom hela den svenska linjen bygger ju någonstans på att vi har liksom inte så många tvingande åtgärder, utan vi resonerar oss fram till saker och ting, och vi hittar lösningar i det här istället för att bomma igen totalt. Så att jag menar, hon slår egentligen an på en ganska naturlig inställning till hela den här frågan, när man bryter ner den i vad det i grund och botten handlar om, varför det inte än så länge kan vara någon fotboll.
Nej, men det är intressant, men det påminner mig lite om det här med att Sabuni går ut hårt i den här frågan, fotbollsfrågan, på ett oväntat sätt. Det påminner lite om att det är vissa miljöpartistiska riksdagsledamoter som har varit väldigt negativa till att poliserna sköter den här villkorstrappan också. De har också varit väldigt tydliga av sig, profilera sig. Det har även varit någon kristdemokrat, tror jag, som också varit ute och vevat i de frågorna. Så det, man kan väl säga så här, på ett sätt som inte varit med om tidigare, så har väl vissa enskilda politiker sett en sprängkraft i fotbollsfrågan som man då kan exploatera.
Men Sabonis timing i detta, som sagt, förtjänar att lyftas fram. Därför har hon platsen till vänster här i våran startelva på mitten. Vilket för oss in på anfallet. Där har vi forward nummer ett, Björn Westerström.
Skjuter på allt.
Ja, kan man säga. AIKs nytillträdde klubbdirektör. Som ju egentligen är den från fotbollens sida som på senare tid har varit allra skarpast i kritiken mot Folkhälsomyndigheten. Nu är det jag och Tegnell i varsin ringhörna, som man uttryckte det. Var det för hårt, eller är det så en anfallare ska agera?
Nej, men jag tycker att det är väl ett utmärkt sätt för Björn Westerström att... Vi har ju sagt att han på något sätt har potential att bli en Bengt Mattsson, en Lagrell. Att han är på väg upp på de nivåerna av svensk fotbollsledare. Och att han nu sätter sig i förarsätet i liksom den här debatten, det tycker jag är ett sätt att han profilerar sig vidare i den rollen liksom, som politisk klubbledare på något sätt.
Ja, alltså, han har ju varit klubbdirektör i vad heter det, 2 månader, eller vad fan är det? Ja. Han utmanar redan Tegnell. Det är inte så jävla illa.
Nej, det är ju inte det. Så att jag menar så att han nej, alltså, att Westerström blir... Så här, man var lite rädd att Westerström skulle ta ett steg tillbaka när han inte var sportchef längre och blev klubbdirektör. Men det är ju tvärtom. Han kommer ju bli mer och mer offensiv.
Dundergjuten i anfallet och skjuter på allt, som du sa. Lika dundergjuten som anfallaren bredvid. Det här lagets stora stjärna, får vi väl ändå säga. Och den här liksom, hela den här debattens och skeendets obestridlige kung. Kung Björn Eriksson.
Ja,
det gillar inte supportrarna att höra, men han har ta mig fan varit stark i den här frågan.
Han har varit både 9-10 släpande anfallare och någon slags Maradona-roll, där han har på eget sätt gått på vatten runt omkring alla andra och på något sätt ingripen han behöver. Han tar sig ur nästan alla knipor. Du har ju följt det här noggrannare än många andra. Vad är det som gör att Eriksson har imponerat?
Ja, men det finns ju en kul grej i allt det här, och det är ju alltså när det här då mötet som fotbollen och idrotten skulle ha med FOM i fredags, då hade det var ju stort. De hade gått ut på sin hemsida, Svenska fotbollsförbundet, och sagt att klockan 9 kommer vi ha det här mötet och så. Och när förbundet gör det, då gör ju vi journalister upp med pressansvariga och så här runt olika verksamheter, att ja, men efter då vill vi intervjua den och den ledaren, och man får stå i någon slags kö då för vem man ska prata med. Och då hade vi ju talat med förbundets presschef liksom och generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Han hade ett schema, vi skulle få ringa upp honom 10:15, mötet skulle vara slut klockan 10, och så skulle han klara av intervjun med oss och så vidare och så vidare, för då skulle de ha lagt ut sin kommuniké då på hemsidan också, så kunde man ställa frågor om det här. Men typ 09:58 eller vad fan klockan kan ha varit då, så får jag ju ett meddelande från pressfolket på Svenska fotbollsförbundet att kommunikén är uppskjuten på obestämd tid och även intervjun med Sjöstrand är framflyttad. Vi återkommer med besked om när. Och typ tre minuter senare så ringer Björn Eriksson upp och ja, men ger Riksidrottsförbundets syn på det här då. Att ja, men det har varit ett bra möte liksom. Och Folkhälsomyndigheten kan ju inte granska fotbollens protokoll, men det kommer vara till stor gagn för idrotten som helhet. Och någon Svenska Cup kan det absolut inte bli om man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så det är bra liksom. Och vi kommer snart med ett pressmeddelande. Det har förmodligen redan ramlat ner i din inkorg. Det dröjde typ 20 minuter innan det pressmeddelandet kom då. Så att Eriksson gensköt ju och var först ut med liksom sin syn på saken. Och sen framkommer det ju då att Björn Eriksson har inte ens varit med på det här mötet. Vilket vi verkar ha retat upp fotbollen något alldeles oerhört. Inte bara att han inte var med på mötet, utan att han också uttalade sig om mötet i media. Men jag blir snarare imponerad. Så här agerar ju en maktspelare på den absolut högsta nivån. Så här agerar en straffområdets tjuv. Så här agerar en stor målskytt som tar tillfället, sätter sin prägel på det och mer eller mindre avgör just den lilla fighten då. Så att jag tyckte det här var oerhört imponerande.
Ja, jag tycker det är intressant, för att jag läste ju en 10 år gammal text, en krönika av Leif GV, där han är bara en passus, bara i en liten sidoanekdot. På något sätt lyckas få in en käftsmäll på Björn Eriksson och kalla honom för en, jag citerar, naturlig fegis, slutcitat. Och då känner jag, inget kunde ju vara mindre sant än det här liksom. Vi får ju intrycket nu av att Björn Eriksson, han är ju ingen fegis på sättet hur han bryter alla konventioner och tar sig fram på helt eget bevåg genom allting på något sätt.
Nej, definitivt inte, men å andra sidan, det har gått 10 år sedan det där, så han kanske har lärt sig ett och annat Eriksson kring hur olika slipstenar ska dras i diverse sammanhang. Och Leif GV, han har väl som oss alla en förmåga att skjuta lite från höften ibland. Han kanske missar målet i det här fallet. Det har Björn Eriksson sällan gjort i den här kontexten i alla fall. Jag skulle säga att det är fortfarande han som på många sätt styr den här dansen då, eftersom han är så central och Tegnell och kompan ändå har valt RF som sin förhandling eller sin diskussionspart i detta. Och som sagt, Björn Eriksson behöver inte ens vara med på mötena för att veta vad de handlar om, hur de slutar och hur det kommer bli.
Nej, exakt. Och där har vi ju egentligen elvan då, startelvan.
Ja, där har vi startelvan. Och sen har vi då en spelare på avbytarbänken också. Mm. Där har vi placerat då SFSU, alltså supporterorganisationen. För det är väl ingen som har blivit lika tydligt petad i hela den här frågan som SFSU blev kring hur man ska göra den dagen man ska släppa på publik lite grann.
Ja, men det var intressant hur Mats Enqvist som i en handvändning väldigt enkelt fullständigt rundade SFSU i den här frågan. De har inte varit med i processen, de har inte tillfrågats, de har överhuvudtaget inte varit någon remiss överhuvudtaget i det här, utan de har bara totalt sett satts åt sidan, trots att Enqvist och hans herrar då har i princip en plan som går ut på att man skulle kunna förbjuda ståplats under en period liksom, eller man får inte ha någon på ståplats, och att de överhuvudtaget inte har lyssnat på SSU överhuvudtaget, det säger ju någonting om den verkliga relationen, maktrelationen mellan supportrarna och kanske de styrande i svensk fotboll.
Ja, och anledningen till att man kan dra lite på mungipan åt det här också, det är ju att jag tycker att de här på SFSU kan ibland ha liksom en von oben-attityd gentemot alla andra supportrar. Alltså de utger sig ibland för att företräda samtliga supportrar, medan de på många sätt är någon form av särintresse, kan jag uppleva. Och här fick de väl smaka lite på sin egen medicin, så att säga.
Jag tycker det är mer roligast att Enqvist, som alltid har varit supportrarnas vän, ringer dem när det redan är klart och säger ja, men det är klart, vi tar ett eftermöte om det här när ni får säga er synpunkter. För det visar på något sätt hur mycket det varit som har varit egentligen bara retorik från hans sida. Och
det visar ju att Enqvist också är en maktspelare, ja, och förtjänar sin plats på det centrala mittfältet, ja, i våran startelva.
Exakt, när det handlar om realpolitik, ja, då avfärdar han det helt enkelt. Mm.
Till sist då i hela den här genomgången så har vi en person som har hamnat helt på läktaren också. Mm. Och det är ju alltså Svensk Elitfotbolls ordförande, Lars-Christer Olsson. Han han, vi har en bild av att han sitter liksom på läktaren och skriker lite småpackad och ingen lyssnar på honom. Och han får liksom inte ur sig något vettigt och alla undrar bara lite, vad fan håller han på med?
Ja, men det känns som att han har kommit fel in i nästan varje nyckelfråga här liksom. Och som du säger, skrikit väldigt högt och på ett sätt som har varit helt okalibrerat egentligen när man sätter det i relation till alla andra parter i diskussionen. Han har framstått som kolerisk och barnslig.
Ja, för att jag tycker att man kan absolut ta i, som exempelvis Håkan Sjöstrand gjorde, om det är kring argument man tar i. Men när han liksom vräker ur sig att de är ointresserade så är ju det ett icke-argument. Det är ju helt enkelt bara dumt. Och jag tror att det, anledningen till att vi är lite hårda mot honom här, det är för att jag tror att det här får inte saken framåt. Det här gör ju saken sämre. Det här är ju liksom ändå allsvenskans främsta företrädare någonstans. Mm. Och han är den på SEF som sköter det allra, allra sämst. Det finns ju ett annat exempel, för att han gav ju sig i den här vevan också på Björn Eriksson då. Man kan väl tycka vad man vill liksom om varandra, och Lars-Christer Olsson har väl all rätt att tycka att Björn Eriksson är en idiot om man nu tycker det liksom. Men i det här läget så måste de väl för 17 kunna dra åt samma håll. Det är ju alla andra försöker. Jag menar, Lars-Christer Olsson, dels var han ju helt rasande då på att Björn Eriksson hade uttalat sig som han uttryckte innan mötet var klart. Det var väl lite underhållande. Men sen sa han ju också någonstans här, Lars-Christer, då om Björn Eriksson, att problemet är inte RF, problemet är RFs ordförande. Vad är det för ett jävla uttalande liksom, när alla någonstans drar åt samma håll för att få igång det här? Och jag ringde upp Björn Eriksson och frågade om han ville bemöta detta, och då svarade ju Björn Eriksson, nej, det är jag fan i. Nu tittar vi framåt. Vi har alla samma mål med det här, och det är att vi ska komma igång med idrotten. Så hanterar ju en skicklig ledare en sån situation, skulle jag säga.
Ja, men det är ju ett svar så gott som något. Det är ju nästan en örfil till svar på det sättet. Att han,
ja, en trevlig örfil.
Ja, det är det ju, för att han liksom tycker inte ens det är värt att prata om.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var genomgången av de bärande rollerna i det här dramat. Vi får se om några andra kliver in eller om det blir de här som fortsätter att leda frågan framåt. Jag inledde ju den här podden med att prata om detta som en av de nyhetsintensivaste perioderna någonsin. Och frågan är ju då, som kanske många undrar av våra lyssnare, eftersom de emellanåt är lite intresserade av media och journalisternas roll. Hur ska man förhålla sig till hela den här liksom historien som journalist? Vad tänker du kring det? Vad är våran roll?
Ja, men det är svårt tycker jag, för att det får inte bli en hejaklack bakom fotbollen mot myndigheterna heller. Liksom. Som att det, jag tycker inte att det varit det, men det kan riskera att bli det. Liksom, att man komplexa frågor görs till svartvita frågor helt enkelt. Så att det är där, du vill bara sätta igång det. Liksom. Det är 500 personer inne på Ikea. Varför kan vi inte spela fotboll? Liksom? För det tycker jag är korkat ofta när man håller på så. Så tycker inte jag det har varit heller, men man får ju akta sig för att det ska bli så.
Nej, det har varit så från vissa håll kan man säga, men jag skulle inte säga att journalistiken, det som kommer ut i tidningarna och så, har inte varit det.
Och någonting som jag också funderar på, det är väl det, det blev lite, du vet, när fotbollen var så jäkla lugna till en början, så lugna och fina och förståndiga, och det här är faktiskt en samhällsfråga, fotbollen är inte så viktig i jämförelse, först ska vi lösa det som samhälle, och sen vänder på en timme liksom och går totalt konfrontativt åt andra hållet. Det är klart att man kan, som utomstående kan man känna att det kändes lite som läpparnas bekännelse då, när man var så här lugn och förstånd i början, och det kan kännas lite, ska vi kalla det, bortskämt om man direkt går på så hårt när man får ett negativt besked liksom. Att det var, då var det inte så mycket vi gör det tillsammans länge, utan då var det, nu ska vi säkra vårt. Hur ser du på det? Som jag tror ändå många ändå har uppfattat att det finns lite en sån känslan då.
Ja, alltså, jag håller med om det. Däremot så, jag ser det ju i lite längre perspektiv. Jag väger ju ändå in att det har inte varit några, de har liksom inte protesterat tidigare, de har accepterat allting. När Hammarby spelade sitt kommersiella tvåmål så var de väldigt tydliga på att så här kan vi inte hålla på. Och sen så tror jag de känner lite att de har sprungit in i väggen och att de liksom får inte gehör för sina åsikter. De får inte fram sin sak till FOM. Det börjar dra ihop sig och då ställdes de lite mot väggen och då hamnade de helt enkelt i ett läge där de var tvungna att höja tonläget lite grann. Mm. Och jag tycker som sagt att Håkan Sjöstrand som någonstans ta fasta på två saker väldigt tydligt. Det ena är att det blir någon form av yrkesförbud för fotbollsspelarna att inte kunna verka i det här. Det är han väldigt tydlig med att vilja lyfta fram. Det andra är att det är väldigt stor skillnad på lägre divisioner och den här elitfotbollen. Alltså, har du bara liksom ett väldigt tydligt argument som du vill få ut, då tycker inte jag det är några problem att ta i. Då kan man göra det. Medan till exempel som vi berörde tidigare, Lars-Christer Olsson som slänger ur sig att de är ointresserade, det blir mer ett respektlöst. Så att det finns väl båda delar i det här. Men sen så ser jag ju liksom, jag ser ändå att fotbollen har någon form av rätt att ta i här och det är för att jag bedömer dem som längst ner i maktordningen här alltså. Utifrån ett journalistiskt perspektiv så ska vi ska ju alltid titta uppåt så långt det bara går. Och makten i det här fallet representeras ju av Folkhälsomyndigheten. De är ju högst upp i ordningen. De har ju mest makt. De använder dessutom sina maktmedel då till att stoppa fotbollen. Nummer två på den skalan det är ju Riksidrottsförbundet. De är ju näst mäktigast. Och trean då är ju fotbollen. Vilket gör att det både kan vara ett journalistiskt det både är journalistiskt relevant att lyfta fotbollens frågeställningar i det här. Men det är också någonstans relevant för fotbollen att ta i lite mer. Och det är väl därför också man ser att det är hårdare uttalanden från fotbollen, lite lugnare från Riksidrottsförbundet och sen liksom inte konfrontativt alls då från Folkhälsomyndigheten. Det är för att alla är medvetna om var på maktskalan man så att säga befinner sig.
Det är klart att all formell makt ligger hos myndigheterna, hos staten på något sätt, eller hos politikerna i den här frågan. Men å andra sidan så kan man kan känna ibland att vissa tjänstemän kanske lämnas lite ensamma ibland. Liksom. Så jag menar att de har inte hela det här maskineriet bakom sig alltid. De har inte kanske vanan vid den här typen av mediestormar som fotbollen och idrottens företrädare har. Kan du förstå vad jag menar? Kan det finnas någonting lite...
Det är klart i det stora hela. Så det är ju en ganska absurd situation som uppstått när det har blivit sånt fruktansvärt fokus på till exempel Anders Tegnell då även på Anders Wallensten. Då. Men... I alla fall Tegnell verkar ju ganska bekväm med det.
Absolut.
Så att, jag menar, de hade väl kunnat lösa det på ett annat sätt och tänker jag, ifall det verkligen hade varit ett problem med det. Så att, men jag håller med, det är ju lite märkligt med det oerhörda fokuset och att när då fotbollen vill få gehör för sin sak, till exempel Westerholm, då blir det naturligt att vända det mot Tegnell någonstans liksom.
Men det som är imponerande med FOM, det tycker jag tänker att de dag ut och dag in svarar på alla frågor, ställer upp i alla sammanhang och är redo att bemöta de svåraste frågorna, de mest komplexa frågor på det bästa sättet de kan. Det är ju faktiskt en väldigt fin bild av Sverige på något sätt.
Absolut, och jag tror heller inte, och det här är en ren spekulation, jag vet inte, men i och med att jag har varit på ganska många av de här presskonferenserna och jag har märkt att liksom personer runt omkring Tegnell, alltså de som har, för det är ju en stor stab där liksom. Och de är väldigt positiva till att vi är där, eller jag i det här fallet, och ställer frågor och lyfter just den här idrottsdiskussionen då. Och i början undrar vad fan handlar det här om liksom? Är det liksom myterister där som hjälper till med något slags bakhåll mot Tegnell då? Men det tror jag absolut inte det är. Utan jag tror att de vill ha en debatt om det här. De vill liksom att det här ska debatteras i media. Det ska synas att det tar med fan inte enkelt. Ska idrotten igång så är det liksom inget, man bara knäpper med fingrarna och ser det klart liksom. Utan här måste argumenten stötas emot varandra och det måste vara fullständigt självklart den dagen man gör det. För det är liksom inget som ska släppas på lättvindigt. Så att jag tror någonstans att Tegnell och de här ändå välkomnar hela den här debatten som har blivit. Och ur det journalistiska perspektivet som jag inledde med det där så anser jag ju någonstans att i den här frågan så är det ju journalistikens uppgift att driva det här till sin spets. Alltså i mening att få svar på frågan, varför kan inte idrotten eller delar av idrotten starta upp? Är det befogat att Folkhälsomyndigheten inte tillåter vuxna att spela fotboll exempelvis? Jag tycker journalistikens roll och uppgift är att kräva svar av myndigheter och politiker så långt det är möjligt, eftersom myndigheterna och politikerna, de använder ju då som sagt maktmedel mot idrotten här, så att vi ska ju driva det här så långt som möjligt. Och jag menar, det är väl också någonstans det som har skett. Nu står den här frågan, är det rimligt att elitfotbollen är stoppad när argumentet är att det kan bli mycket folk på barerna och restaurangerna som har egna regler, eller att det kan samlas folksamlingar utanför? Det är där frågan har hamnat någonstans, delvis tack vare att journalister har ställt frågan.
Så är det ju, så är det. Sen är ju, det är klart att det har ju varit en sån här fråga vi har haft tidigare. Ett ämne som vi har gått igenom ofta i den här podden, det är ju den här, framförallt förra året, i konflikten mellan polisen och fotbollen. Och maktrelationen där är ju att polisen bestämmer över fotbollen. Och där ska jag säga, du valde ju inte sida, men du hade ju förståelse för de maktmedlen som polisen utsatte fotbollen för. Mm. Hur ser du på den skillnaden? Du resonerar ju lite annorlunda här då. Hur tycker du då?
Jag vet inte om jag egentligen resonerar annorlunda, för att utgångspunkten, och det nämnde jag inte nu när vi pratade om det tidigare, det är ju hela tiden, eftersom vi är journalister, det är ju, utgångspunkten är ju aldrig en sakfråga, utan utgångspunkten är ju alltid journalistiken. Och vår kollega Erik Niva, han höll ju en föreläsning för just SFSU, alltså för supportrarna, i fjol. Och då fick ju han frågan varför Sportbladet inte rapporterade så mycket om den här poliskonflikten. Och hans svar var ju helt enkelt att intresset är för lågt. Det finns liksom helt enkelt inget allmän intresse kring den här polisfrågan. Utan det är liksom ett särintresse. Och det skulle jag säga, det är ju grundfrågan utifrån ett journalistiskt perspektiv. Alltså, är det här en stor fråga eller är det en icke-fråga? En småsak i det stora hela? Och ja, när vi tittar på det här liksom, när vi kommer till jobbet, vad ska vi göra, vad ska vi belysa och så vidare, så finns det ju helt enkelt mängder av andra frågor kring svensk fotboll som är mycket mer relevanta att rapportera om utifrån en helt normal nyhetsvärdering. Köper du det eller?
Ja, jag förstår vad du menar, att frågan var i viss mån överrapporterad i svensk press, det måste man säga, att den fick, eller överrapporterad varje gång man det skrevs om det, så läses inte skitmycket i alla fall, så kan man säga, så att det kanske var...
Alltså den läses minimalt, ja, skulle jag säga. Alltså, vi pratade om kanske liksom 10 000 sidvisningar på artiklar om det där, medan vi pratar om nu i det här läget hundratusentals. Så att frågorna är ju totalt väsenskilda ur det perspektivet. Därför är det mycket, mycket, mycket mer självklart att rapportera mycket om det som nu pågår jämfört med det som då pågick.
Mm. Men grundfrågan i sig då, att faktumet att polisen där hade möjligheten att faktiskt stoppa fotbollen för vissa saker.
Ja,
liksom.
Men det håller jag väl någonstans med om, att bryter du ner frågan då och tittar på den, om man då ska rapportera om den någon gång eller så är ju grundinställningen, eller grundfrågan liknande. Alltså det är ju makten mot fotbollen, och i den här maktordningen så är det klart att fotbollen ligger underst. Så att det naturliga angreppssättet på frågan är ju att ta fotbollens frågeställningar, supportarnas frågeställningar mot polisen. Varför gör ni så här? Det köper jag. Men däremot är det ju inte helt givet att man måste göra det utifrån hur frågan faktiskt är. Och tittar man på hur journalistiken i fjol såg ut kring villkorstrappan, så fick den ju oerhört mycket uppmärksamhet väldigt, väldigt många medier. Många tidningar, sajter då, som är ganska stora i den här världen, som lägger väldigt mycket fokus på det. Och alla de rapporterar utifrån ett och samma perspektiv. Mm. Så att det är inte så att det saknas krönikörer som har kritiserat polisen, eller att det saknas granskningar som har dissekerar villkorstrappan. Tvärtom är det ju ett överflöd av rapportering på det hållet. Och då för mig personligen så kan jag ju då mer känna att det blir intressant att problematisera fotbollens och supportrarnas roll i det hela. Däremot om det hade varit helt knäpptyst om frågan och ingen annan hade tagit upp det, då är det inte nödvändigtvis att jag hade sett på det ur det perspektivet. Men nu kliver man in i en verklighet som faktiskt finns, och där tycker jag absolut att det är relevant att problematisera supportrarnas och fotbollens sida. Jag menar, pyrotekniken som är ju en del av det här, den är ju illegal som den används på läktarna. Och av samma anledning som jag inte skriver liksom reportage eller hur viktigt det är att folk får ofreda, snatta eller köra för fort, så skulle jag ju heller aldrig någonsin ställa mig i bengalbrännarna säga klack. Jag anser att man är helt snett på det om man gör det som journalist. Men däremot finns det ju rätt många fotbollskrönikörer som har tagit en taken på det. Och om jag då ska tillföra något, bredda perspektiven utifrån så som situationen var, så var det mitt naturliga fokus att problematisera vad fan fansen och fotbollen håller på med snarare än myndigheterna.
Man kan väl säga så här, om fotbollen skulle ta det här i egna händer nu och säga så här, vi skiter vad FHM säger, vi ska faktiskt starta vår fotboll nu, vi måste börja göra det. Då hade det varit relevant att granska dem på ett helt annat sätt liksom.
Ja, det, absolut. Då hade det ju varit klart mer relevant att problematisera fotbollens beteende. För att jag menar, det som nu sker är ju att de har ju sannoliken rättat in sig i ledet. Mm. Men det pågår en debatt kring saker och ting, vilket är helt naturligt.
Mm.
Det tredje argumentet man skulle kunna anföra kring varför jag då kan tyckas göra skillnad på polisfråga och den här frågan, det är ju att poliskonflikten är ju egentligen, den är ju egentligen helt okontroversiell lagstiftningsmässigt. Det är ju en lagstiftning som gäller alla. Det är lika för alla, det har stötts och blötts och diskuterats väldigt länge och väldigt grundligt. Medan det som nu sker, att fotbollen liksom inte ens får spela match inför helt tomma läktare, trots att då Tegnell själv säger det är inte spelarna som är problemet, det måste ju ifrågasättas, prövas och omprövas. Inte för att jag tycker det, utan för att det är en helt ny och unik situation i fotbollsvärlden.
Mm.
För det är ju det som sker liksom. Det är en helt ny unik situation. Ingen vet riktigt vad fan som gäller, vad som är rätt och fel. Och då ser jag det som min skyldighet att vara något av en nagel i ögat på makten.
Ja, men det är klart. Och i slutändan så är det väl helt enkelt så att frågan som den är nu, den handlar ju om hela sportens framtid och är därför, som vi sa innan, en fråga som överskuggar allt liksom, i jämförelse med en för många väldigt viktig fråga, alltså supporternas rätt till bioteknik och liknande, men också...
Men ändå ett särintresse.
Ett särintresse i jämförelse är det ju såklart det.
Ja. Vill du lägga ut texten kring hur du ser på det? Eller?
Nej, jag är matt. Jag är helt matt nu. Jag är helt matt.
Du har inget kvar att bemöta det.
Nej.
Ja, men ska vi släppa hela det här då ämnet som vi ägnat större delen av podden åt kring hur fotbollen kan komma igång och inte. Och bara egentligen lite kort ta upp det kanske som har varit störst utanför den frågan då. Och det får vi väl ändå säga vår kollega Johan Flinks granskning av Åtvidabergs FF, där ju han har sprungit på, får man väl ändå säga, förhållandevis tydligt uttryckta misstankar om matchfixning. Jag menar, matchfixning är ett känsligt område. Vi vet att det finns en tystnadskultur kring det. Vi vet att det är svårt för spelare och ledare att prata om det. Men jag tycker ändå att den förre tränaren Tor-Arne Fredheim säger till Flink saker som är så pass tydliga så det blir helt självklart att man måste göra en stor granskning av det här. Inte bara från medias sida då, utan nu även från Svenska fotbollsförbundets sida, och eventuellt då att det kanske leder vidare till någon form av polisiär utredning också.
Ja, men jag tycker det var en jättebra granskning, det var intressant att läsa, det var liksom det visar hur det kan gå till helt enkelt. Och då undrar jag, varför bryr sig inte så många människor om det? Varför verkar svenska fotbollssupportrar helt oengagerade i matchfixningsfrågan?
Ja, den är jättebra. Jag har funderat på den frågan i snart 10 år, för jag har skrivit om det här i snart 10 år. Och jag kan egentligen, den enda gången det verkligen har blivit drag kring det är ju den här inställda matchen IFK Göteborg, AIK, när det hände där. Då blev det ju ett satans pådrag på alla håll och kanter. Då engagerade sig verkligen människor kring det. Men annars, jag vet inte, den fäste liksom inte. Jag hade ju hela anslaget i min krönika här att kring just det liksom, att fans och allmänhet verkar liksom inte tro eller förstå eller låtsas om eller bry sig om att det här pågår liksom även högt upp i seriesystemen.
Jag tänker att det är ungefär som att man kan lära sig att tänka bort uteliggare eller tiggare efter ett tag. Så menar, efter ett tag så lär man sig att bara se igenom det. Alltså i alla fall en överlevnadsmekanism eller någonting. Alltså det är hemskt att det är så. Ja. Det är någon slags avhumaniserat i det. Men efter ett tag så blir det en del av satsbilden som många människor bara kan gå förbi helt enkelt. Så många ser som, ja, det är där, men jag behöver inte bry mig om det så mycket. På samma sätt tror jag det är lite med matchfixning, att man kan lära sig att ose det liksom.
En avtrubbning, ja, då liksom. Kanske. Fast den har ju aldrig varit uppe någon gång.
Nej,
ja, det var ju den här gången då med IFK Göteborg och AIK då, som det var uppe, men annars inte.
Nej, men då kanske det är att det är en sån teknisk fråga, jag vet inte, att det, och kanske ändå då att det förutom den här cupfinalen för några år sedan och AIK Blåvitt ännu inte varit så många jättetydliga exempel i Allsvenskan. Nej. Som vi vet om, eller som har kunnat bevisas 100% i alla fall.
Med det sagt så ska vi ju inte säga att det inte har varit något intresse alls för Flinks granskning. Det har liksom i en matchfixningskontext så skulle jag ändå säga att det här har gått genom bruset ganska tydligt. Den har plockats upp i nästan alla andra stora medier på många olika sätt.
Jag har fel sagt det, men jag menar den har läst bra, men det har inte blivit någon debatt kring
det. Nej, det har det inte blivit. Ja, vi får väl helt enkelt se. Det kanske krävs att fotbollsförbundets utredning nu drar fram tydligare tecken på det. För jag menar, om det är så som ju någonstans antyds i det här reportaget, att det här totala fallet då, Åtvidaberg, när fan var det? Var det 2014 de kommer åtta i Allsvenskan?
Ja, men Magnus Eriksson
åker,
och Prodell.
Ja, åker ur 2015 och idag återfinns de i fjärde divisionen. Om matchfixningsproblematik har varit en del i det, och det dessutom då finns människor som har skott sig på den här anrika föreningens fall genom seriesystemet, så är det ju en fullständig liksom idrottslig tragedi på alla sätt och vis.
Jo, så är det ju. Och det visar också hur enkelt det är att ta över en klubb som är bov av pengar. Och det kommer inte bli svårare då att ta över klubbar som är bov av pengar framöver, om det nu är så att vi går mot ett totalt ekonomiskt haveri i svensk fotboll.
Ja, och oavsett det har skett eller inte då i Åtvidaberg, att de har blivit övertagna, så är det ju ett mönster som har återfunnits i andra exempel. Där en klubb på fallrepet får in en person med dunkla syften som har möjlighet att skicka in pengar. Sen dyker det upp massa skumma spelare som kommer dit gratis, som försvinner ungefär lika fort igen. Det är ju ett mönster som finns både i Sverige och utomlands. Åtvidaberg tickar ju tyvärr in på ganska många av de där boxarna. Även om det i sig givetvis kan vara rena tillfälligheter. Men i kombination med de här misstankarna som bland annat Torane Fredheim då, som jag upplever som en hedersman, uttrycker, så det är klart att det ger en bild som framstår som djupt problematisk.
Man kan ju säga så här, det ska väldigt mycket till för att någon som verkar i en klubb ska säga det, att det kan ha förekommit.
Exakt, men för oss som skriver om det här och pratar med människor, så är folk väldigt, väldigt rädda. Jag har pratat med många, ska jag säga, klubbledare på olika nivåer som har berättat de mest häpnadsväckande saker kring hur saker har skötts i olika föreningar, men som absolut på inga villkor vill stå för det ens anonymt. Nej. Utan som har ungefär så här: jag tycker att du bevakar den här frågan bra, Robert, du är helt rätt på det, och så berättar de det här, men du får absolut inte skriva om det. Nej. Inte ens anonymt vill jag, för att de skulle fatta vem jag är och så vidare, vilket ju gör att jag har en bild av det som är ganska svår att få ur sig också. Eftersom, lite som du var inne på när vi började den här podden med den här tränaren som sågade sin talang där, så måste vi ta hänsyn till vissa saker.
Så är det. Men vi rekommenderar reportaget som Flink
har skrivit. Ja, absolut. Och rapporteringen lär fortsätta kring det. Däremot så var det väl ungefär vad vi hade att bjuda på idag. Vi ska återgå till övrigt arbete. Det är som sagt en väldigt nyhetsintensiv period. Vi tror väl nu att Allsvenskan ändå kommer komma igång. Jag skulle kunna tänka mig att den kanske möjligen flyttas 2 veckor eller någonting. Då täcker man in det här UEFA-mötet också. Men jag tror att jag skulle säga, jag känner mig 99% säker på att Allsvenskan kommer komma igång, i alla fall i månadsskiftet juni-juli. Det är möjligt att man av olika anledningar får flytta det ett par veckor till. Men nog fan talar allting för att det här är på väg att luckras upp nu och komma igång. Jag är ganska säker på det.
Ja, absolut. Enig.
Bra, då var det vad vi hade idag. Jag tackar dig, Per Boman, som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.